Alltså man vet att man är poppis när jag blir bjuden på Sesam Citys personalfest.
Vad är Sesam
City? Sesam City är mottagningen för S3 Sexual Transmitted Disease.
Jesus.
De bara, far, det här kan verka gränslöst. Ja, ja. Det är så himla kul med dig. Ja, har du lust att komma på en personalfest?
De tycker du typ jobbar där. Så att det liksom...
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här på podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion, och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från en av panelisterna. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så mejla mig på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen sina tips och synvinklar på dina predikament. Dagens panel är förtjusande. Faro Groth, doftambassadören, medieprofilen och programledaren i Vakna med Energy. Välkommen!
Programledare är att ta i alltså. Då tror jag att min andra...
Du sa ju innan att jag skulle säga
den eviga sidekicken.
Den eviga sidekicken. Ja. Programledaren har vi framför mig här i alla fall. Jag är säker på det. Hasse Aro.
Ja.
Mm. Tillbaka i TV3 igen.
Ja, inte än, men på gång.
Snart. Hemma bäst kanske?
Ja, kanske.
Kanske så. Och sen har vi en premiärpanelist här idag.
Ja.
Denise Rudberg.
Tackar.
Författarinnan, eller författare. Och så har du podcasten Första glaset med kollegan Mikaela Bley. Correct. Välkommen.
Tack snälla.
Har du någon taktik hur du ska lägga upp dina råd här idag?
Ja, men jag kör ju noshörningstaktiken. Jag bara köttar.
Du bara köttar på. Härligt.
Det är liksom no excuses.
Ja. Då väntar vi oss.
Loose cannon, I like it.
I take no prisoners.
Hur att Hasse sitter i mitten och får med den här. Jag som är väldigt lågmäld.
Jag har varit ute och festat med Hasse en gång.
Oj, berätta.
Vi blev apraka, minns du
det? Ja, jag kommer ihåg början. Men det började ju, som jag kommer ihåg, det var ju en middag där vi var bordsgrannar, var det inte så?
Och sen spåra allting.
Antagligen.
Snillen spekulerar.
Jag kommer ihåg att det var en ganska kort programledare som också var där med sin dåvarande flickvän. Jag tror inte de hade hunnit gifta sig då.
Det var det inte jag.
Och det spårade ordentligt.
Vem var det?
Säg det bara!
Det var på D och på Avid Hellenius.
Mm. Avid Hellenius?
Mm. Ganska kort program. Ja. Är Hasse rolig full?
Ja, väldigt.
Härligt.
Ja. Också.
Ja, också. Fast ingen skillnad. Vi var en stor öppen fan.
Ja, men jävligt högt tempo, det gillar man ju.
Ja, men det är ganska länge sedan.
Det är ganska länge sedan. Lite preskriberat kanske.
Mm. Jag dör av avund. Jag har ju en dröm om att en gång kanske gå på Pelikan med Hasse och äta en middag.
Och bli jättefull med Hasse.
Ja, det här varför just Pelikan?
Varför inte?
Nej, jag bara tänkte.
Jag tycker faktiskt...
Kvarnen hade funkat också.
Ja. Mm. Är det inte ganska kul podcast? Jättefull med Hasaro. Och så är man med.
Är man med från början till slut.
Och så det roliga är att man själv vill lyssna med nya öron när det sänds. Liksom.
Det vecklas ut vad det kan vara.
Jag hittade någonting väldigt olämpligt för ett tag sedan i min telefon. Ja. Nämligen när jag var på en fest. Och jag tror i den här filmen att jag tar en selfie. Men jag förstår ju inte varför bilden inte fastnar. Så att jag står säkert i 3-4 minuter och försöker få till en selfie. Men det är ju en film. Okay. Och det var en fruktansvärt ovärdig upplevelse faktiskt.
Den är klassisk.
Ja.
Och då får man ju verkligen äkta ansiktsuttryck.
Mm. Alltså man är ju fullständigt dum i huvudet då. Man ska ju inte vara ute bland folk.
Och man ska framförallt inte hålla på med saker kopplade till nätet.
Nej, när man är berusad.
När man är berusad.
Man ska sitta hemma själv.
Och ja, det ska man göra. Ja. Mm. Precis.
Precis.
Eller på någon pub utomlands.
Mm. Mm. Ensam. Det är nyckelordet.
Mm. Mm. Ingen publicering.
Jag kommer till min kännedom att någon av er har ett dilemma som ni har burit på. Är det Denise kan få rent av?
Det stämmer.
Berätta för oss.
Ja, nu gav jag en bild av mig själv som en väldigt social och härlig person som också dessutom satt som bordsdam till
Jul
och Hasse. Ja, det tycker jag inte. Men jag har inget emot det.
Nej.
Det tycker jag ändå var diplomat. Jag har ändå 2 tonårsbarn hemma.
Mm.
There are kids around. Men jag skulle säga att det har hänt någonting med mig. Ju äldre jag blir, jag fyller 47 i juni.
Mm.
Jag vill inte umgås.
Nej.
Jag är en väldigt social människa. Är svinbra på det, skulle jag säga. Men jag tycker inte om att umgås längre. Jag vill inte träffa människor. Oavsett vilken härlig fest och tillställning jag blir bjuden på, så är det så här, hur ska jag ta mig ur det?
Så ditt problem är att du känner att det inte är accepterat av andra att du vill vara själv. Men för dig själv är det skönt.
Ja, fast jag förstår ju någonstans att jag behöver hänga i det där liksom, umgänget till viss. Jag kan ju inte bli en hel gjuten eremit än. Nej. Jag tänker att det kan bli det när jag är 85 kanske, men än så länge är det lite tidigt. Det är taskigt mot resten av familjen. Liksom.
Okej, hur ska Denise göra för att bli mer social? Hon dras ju till ensamheten. Som en ja.
Eller framförallt så ska jag säga mitt faktiskt, om jag har ett väldigt praktiskt dilemma här, hjälp mig med ursäkter. Jag vill ha konkreta förslag
konkreta
på
ursäkter.
För jag, I'm running out of excuses. Det är nej, det. Jag har redan dragit den där med liksom en sjuk faster och ja, ni vet, jag har typ dragit alla ursäkter för att slippa gå.
Men måste man dra ursäkter då? Jag tänker att du bara skulle vara totalt sådär noshörningsstrateg som du sa att du var, att du bara så här är det, jag har fyllt 47 och jag har tröttnat på att umgås med folk. Att du säger det när du blir bjuden.
Och säger du det typ 8 gånger sen blir du aldrig mer bjuden.
Nej,
nej jag vet
det
här.
Inte det är ni som är trötta på varma folk. Så att vi...
Speciellt om du fräser åt dem.
Ja.
Men, ja.
Jag är 47. Jag vill vara själv.
Ja, men det... Jag tycker inte att det är något man ska kämpa emot. Jag tycker man ska embracea det snarare. Att så här, vet att jag är liksom i en period nu när jag känner att jag behöver vara själv. Eller jag behöver vara... Tack så hemskt mycket. Sen är det så här, vissa saker kanske bröllop och sånt är man ju tvungen. Men är det liksom middagar och...
Men bröllop är typ mitt värsta.
Ja, jag vet, bröllop är genomvinnet för alla.
Det finns ett värre, dop.
Ja men dop kan man stå över.
Det kan man definitivt stå över. Men eller, hur ska du göra då? Hur ska du göra när du fyller 50? Har du tänkt?
Ja men det är också så här, när jag väl har en egen, då kan jag ju styra det helt själv och jag behöver verkligen inte bjuda människor som jag inte känner för. För det är väl oftast det, att jag tvingas liksom hänga med människor som jag har inget intresse av. Alltså ibland
när du säger tvingas, vad menar du då?
Ja, men jag står och pratar och då måste man ju vara artig. Alltså det här är ju en artighetsövning. Klart, jag ingår ju i ett samhälle. Mm. Alltså det är ju människor omkring mig. Det är klart att jag behöver ju hantera det. Men många gånger när jag står på en fest och pratar med någon så är jag så uttråkad så att jag måste sova nu.
Men vet du vad?
Nej, men jag är ju hemsk.
You are not alone. Så där känner alla. Bara, du vet varenda fest. När man sitter i taxibackfesten och man tar det andetaget och man bara, Faro, på med bjällarhatten, röd näsa, för stora skor, nu är det showtime.
Mm.
Jag tror alla känner ett viss ansats till det. Men känner du så här, nej det blir heller inte trevligt när jag väl är där. Du kanske ska liksom vårstäda bland dina vänner då. Skaffa en helt ny, helt oväntad hobby. Som det här är det, va? Konståkning typ. Jag har precis börjat med konståkning.
Som skrämmer bort folk menar du?
Ja, och de är dessutom oftast gravt autistiska, de som håller på med konståkning, så de vill inte
umgås. Det är fantastiskt. Ge mig numret. Ja. Nej, vi börjar ihop. Vi kan ju så här,
men jag har redan börjat så att jag är med det pro now.
Ja, jag förstår.
Men det var faktiskt jättehärligt för mig, för jag var i lite samma situation. Det var underbart att få ett sammanhang som var helt oberoende av alla andra mina vänner och som jag kunde skylla på. Nej, men jag är med mina konståkningskompisar nu. Jag var ju aldrig med dem, men alltså man kunde säga det.
Du kunde säga det, ja.
För de visste, ingen visste vilka de var. För de bara, jag far med sina konståkningar.
Skaffa en avskräckande hobby helt enkelt.
Ja.
Hasså, hade du något konkret exempel på vad hon ska skrämma bort folk? Eller ska hon vara rak och säga, jag vill vara
nej,
själv?
Men, jag tror att det är lite så här, om man ska vara lite mörk i synen. Det är lite självdestruktivt.
Ja,
men det är lite grann som, jag menar, om du inte vill vara med någon och så säger du nej och så där, till slut så är du inte med någon och då kanske du vill vara med någon och då har du ingen att vara med.
Mm.
Det känns ju lite sådär, man kan inte säga nej jämt. Du kanske ska ta en extra drink innan du åker helt enkelt.
Sprit är lösningen.
Det är helt enkelt, jag ska börja åka konståkning och dricka drinkar.
Ja. Det liksom... kan ju också vara så att så länge man blir tillfrågad av de här på massa fester, och det är rätt lyxigt att kunna säga nej, vill jag själv. Men tänk om ingen någonsin frågar.
Visst är det så.
Blir man ensam på riktigt?
Nej, men jag undrar om det har att göra med, för lite som du säger, alltså, det är det här jag menar, det därför det är ett dilemma. För det är klart att det är en otrolig lyx att bli bjuden och att kunna välja och vraka. Men det kanske också är att det kommer med mitt jobb lite grann, att det är ganska många måsten som är sociala.
Precis.
Alltså det kanske, så helt plötsligt känns det som att gå på fest är lite som att jobba för mig. Jag undrar om det har med det att göra.
Men om du kommer att säga till alla att du har börjat komma med konståkning, kommer tidningarna skriva om det? Det är Nis nya intresse, konståkningstrenden har börjat.
Ja. Men med tanke på att det redan har blivit totalt förnedrad i både På spåret och Let's Dance, då fattas det ju bara så här Stars on Ice.
Stjärn och Pris fanns ju faktiskt.
Ja, det var det jag menar. Det är där jag borde göra den slutgiltiga förnedring då.
Det blir också tillfrågad en gång. Gillar det bara det programmet. Och så,
ja, jag blev också tillfrågad.
Till Stjärn och Pris!
En trippel salko.
Men... jag tror att det är också en åldersfråga, tror jag, det här. Man orkar inte umgås med massa människor som man egentligen inte har så mycket gemensamt med.
Nej.
Men andra sidan av det myntet är att det finns ju kanske ett par, tre stycken som man jättegärna hänger med, för att man kan faktiskt bara sitta bredvid varandra och hålla käften.
Exakt.
Och det är jättemysigt. Ja.
Yes. Hur umgås med dem då?
Ja, men absolut, och det gör jag ju. Utan det handlar väl mer om att det är också så här, som vi sa, det är en förväntansbild också. Ja. Det är klart att det är ju härligt. Men också, sen kan jag tycka så här, ibland kan jag tycka att det är väldigt kul när jag väl kanske är på festen, ibland. Men sen är jag ju slut en vecka efter. Mm. Då måste jag ju ligga i fosterställning och
hit. Men det är ju en åldersfråga.
Mm. Och, men det kan inte lösningen på det bara vara varannan vatten då? Nej.
Jag skulle komma till det. Det är inte alkoholbaserat faktiskt. Ah, ja. Utan det är, nej, faktiskt. För det är mer att, nej men då är jag helt socialt uttömd. Mm. Då, då måste jag liksom återhämta mig i veckor.
Du har bränt din trevlighets liksom...
Kvot. Jag undrar om jag...
Koefficient.
Jag blir lite mer och mer lik GV. Liksom.
Prioritera de här tre som du verkligen tycker om väldigt mycket att umgås med. Skaffa en hobby som du kan skylla på. Du behöver inte ens göra något. Du kan bara låtsas att du har en hobby. Nej men, är det på torsdag? Nej, jag har ju min krukning då. Jag drejer krukor eller vad jag heter.
Krukning? Drejning menar
du? Drejning.
Drejkurs.
Jag har min drejkurs då. Åh, gud vad synd. För jag hade jättegärna med. Och det är jätteviktig gång. Vi ska göra faten nämligen. Det är en kritisk gång. De bara, okej, jaha.
Du hör ju själv att det är mycket du ska komma ihåg om du ska följa förhållets råd. Men jag kan bara säga att du är inte ensam. Är det någonstans vid 45 så känner man att man blir trött på folk helt enkelt.
Ja.
Så är det. Eller hur alltså?
Ja, absolut.
Ja, absolut. Det kommer inte. Vi önskar säkert att vi var själva i våra programmet.
Ja, men det var ju ska komma till det. När jag sa det här så kändes ni helt väldigt avslappnade. Så det är inte ens ett problem.
Nej. Det var en naturlig del av livet. Ja.
Det är synd om människorna.
Ja, det är synd om människorna. Det känns som att du har fått lite grann råd i alla fall.
Ja.
Dennis, tack så mycket panelen. Och nu fortsätter programmet som vanligt.
Spännande.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Peter. Jag har en flickvän sedan några månader tillbaka. Vi är båda 20 år och jag är superkär. Hon sa att hon var religiös när vi började träffas, men först nu har jag förstått att hon är med i en frikyrka där de bland annat talar i tungor, uppfostrar sina barn i religionen och åker till fattiga länder och frälser folk. Det krockar med min människosyn. Hon accepterar att jag inte vill vara en del av hennes religion, men jag känner att hennes religion börjar överskugga den fantastiska bild jag har haft av henne. Kan jag få det här att fungera ändå? Tror ni? Undrar Peter. Vad säger far Grot?
Absolut. Han låter lite gnällig. Låter som att hon går mycket på möten. Det är mycket liksom att, och han verkar tycka att religionen tar mer tid än att den liksom påverkar.
Han verkar bli lite skrämd av den. Känns det som.
Ja, men då
tala
tycker
i tunga bara... och ska frälsa folk i andra länder.
Jag tycker det låter så härligt. Alltså han kan väl vara med på min vänster. Alltså han kan följa med någon gång och bara, jag ska bara med och kika. Jag älskar dig och jag vill försöka förstå. Jag kommer säkert inte hålla med honom, men jag vill försöka förstå. För jag vill ju förstå dig, jag älskar ju dig.
Men det här med att vara ihop med någon som man inte vars människosyn man inte delar. Vad säger Dennis Rydberg om det här?
Nej, men alltså jag är helt i motsatt riktning. Spring för livet.
Spring för livet, Peter, tycker du, Dennis?
Ja. Varför då? Nej, men av den anledningen, jag är faktiskt uppvuxen i en frikyrklig sfär.
Mm. Det gör jag också.
Ja, Missionsförbundet kallas det här, uppe i Roslagen. Och för mig var det enbart en enda stor gegga av hypocrites.
Mm.
Alltså det verkligen, och jag är nog väldigt ateistiskt inriktad. Men jag känner ett obehag inför religioner som sköts på det sättet. Det är, liksom, det är ju väldigt sektliknande för mig med religioner när det blir så fanatiskt.
Det kan bli väldigt manipulativt. Av unga människor.
Exakt. Mm. Och jag ser liksom inte, jag ser inte det goda i det. Det finns inget gott i den typen av religion för mig, oavsett vad den står för. Och om man har en sån stark koppling till det så kan jag bara se, jag kan bara se problem den dagen man har gemensamma barn.
Mm.
Alltså
spring för livet helt enkelt, tycker du?
Ja,
Peter,
långt åt helsike åt andra hållet.
Låt åt helsike är verkligen åt andra hållet. vad säger han så?
Nej, men jag tycker att han verkar lite inskränkt.
Va?
Ja, men han säger att det strider mot hans människosyn.
Mm.
Vilket då? Att åka alltså, till Afrika och frälsa, att vara frälst. Men om man är med i en kyrka, det strider mot hans människosyn att hon går i kyrkan. Alltså, då tycker jag hans människosyn är väldigt inskränkt.
Ja, men Hasse, det kan ju vara så här att han tycker inte det är rätt att man hjärntvättar barn till exempel. Uppfostrar dem att de ska tro på...
Men det vet vi inte, nu lägger vi orden i mun på honom.
Ja, nu tycker jag det var din tolkning. Det stod jag hjärntvättar kommer inte jag ihåg. Och det finns massor med människor som finner oerhörd glädje och tröst i religionen.
Ja.
Så att liksom, jag tycker att han verkar så här, hon är religiös... Och så får han panik. Och det är mot hans människosyn. Vad är det för människosyn?
Ja, de gillar inte att man uppfostrar barn i religionens namn. Det vill han inte tycka.
Men det var, det var inte det de pratade om. Han åker till Afrika och frälser folk.
Ja, och uppfostrar sina barn i religionen. Det gör de även i den här kyrkan. Och det gillar inte han.
Nu ska vi inte diskutera själva religionen. Men jag tycker att hans motivering var en aning inskränkt här. Han strider mot hans människosyn. Jag menar, om det hade varit så att de hade till exempel... de hade till exempel fördömt homosexualitet. Ja, då kan jag tycka att då
det
strider
mot
han,
gör det i den här världen också,
då strider det mot hans människosyn, men nu är allt strider mot hans människosyn.
Men han kanske är lite
då har en väldigt, väldigt smal människosyn.
Ja, men jag skulle också vilja säga så här att det är viktigt såna här gånger att inte skilja på sak och person, för det är väldigt viktigt att man gör, alltså man tror ju så att hon är inte en del, jag älskar henne, men jag gillar inte den här religionen som hon är på, men det är ju hon. Alltså det man faller för, jag är inte religiös, men jag är väldigt troende, så skulle jag säga. Och jag älskar ju, om man träffar folk som är i en total trosuppfattning eller religiösa, så har ju de en extremt liksom smittsam personlighet oftast. De är väldigt har man en övertygelse om någonting, det är ju det han har fallit för säkert. Skalar han bort det, då kanske hon bara nej, det där, jag tycker jag håller med Hasse, han verkar lite sån här människosyn. Häng med på ett möte, skriv på, vet jag.
Han behöver väl inte vara inne i hennes värld heller. Alltså, han kan bara nöja sig med att vara med henne.
Ja, men som jag brukar säga till min ateistvän Micke när jag ska provocera honom väldigt mycket. Och det funkar verkligen. Då tittar jag honom i ögonen och säger: Micke, Gud har en plan för dig också.
du vet vad du ska trycka.
Jag vill säga det till. Du kommer inte ihåg vad brevskrivaren heter.
Han heter Peter.
Peter. Gud har en plan för dig också.
Okay. Och du kommer bli varsom den snart, Peter.
Spring för livet, Peter.
Spring för livet, Peter, tycker Denise. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Sabira. Jag har flera förhållanden bakom mig. En som är återkommande är att jag och killen tillbringar all tid med varandra och sedan dör kärleken. Därför har jag bestämt mig för att ta det lugnt med min nuvarande kille. Jag vill att vi begränsar vår tid så att vi ses 3 gånger i veckan. Jag vill vara med honom mer, men måste testa att ta det försiktigt. När jag la fram det här för honom så tog han det inte så bra. Han säger att mina förhållanden dog på grund av att det inte var rätt, helt enkelt. Ska jag hoppas på att det blir annorlunda den här gången, eller ska jag stå på mig? Undrar Sabira. Hängde ni med då?
Ja.
Vad säger Fagud?
Nej, jag tycker det här låter helt fruktansvärt. Alltså jag tror inte på bantning, jag tror inte på att begränsa sig överhuvudtaget. Säg ja till livet, säg ja till varandra, säg ja. Det är exakt samma grej som att bara, ja nej, men nu har jag tänkt att jag ska inte smsa på 3 dagar. Sen ska jag smsa så han känner lite. Hon gillar honom, han gillar henne, hon vill vara med honom, han vill vara med henne. Enjoy.
Okej. Okay. Vad säger han så?
Alltså jag tror att det är en väldigt dålig inledning på ett förhållande att göra ett schema. Jag tror faktiskt att det är väldigt, jag kan förstå att han reagerar lite grann så där. Så jag tror nog att det är väl lite.
Men hon vill inte göra samma misstag igen.
Nej,
kan man förstå
det
hon
inte,
tänker?
Om det är en hälsosam relation, om man verkligen bottnar i kärlek, så kommer man ju så småningom att återta sina personliga delar av livet och umgås med sina kompisar så där igen. Det kommer ju tillbaka, tror jag. Och pajare så är det väl inte för att man har umgåtts för mycket med varandra, utan att man inte klarade umgås så mycket med varandra, för man var inte rätt för varandra.
Jag har varit i relationer där det har varit väldigt mycket pang på när jag var yngre. De har alltid tagit en enda med förskräckelse. Och jag tycker inte att det handlar om att hon ska ha sett upp ett schema för honom. Hon vill bara värna lite mer om sin integritet. För jag är övertygad om att man inte alltid måste tokbekräfta varandra så i början. Jag tycker han verkar sjukt oskön. Alltså vad fan, hon kan väl vara...
Oskön. För att det...
Han vill gärna vara med henne. Men då kan han också respektera att hon behöver sin tid för reflektion och bara tar lite chill.
Jo, men vänta.
Annars det är det en sjukt osäker snubbe som faktiskt inte kan hantera att en tjej behöver sin egen tid.
Du vet, om när man skiljer sig så har man barnet varannan vecka och så byter man på fredagar. Det här känns ju som de gör så med förhållandet redan från början.
Ja, alltså det är det jag förespråkar.
Vi har kärleken 3 dagar i veckan och sen har vi inte den. Det känns lite fyrkantigt.
Okej, men du tycker det är bra?
Ja,
Dennis.
För man behöver inte rusa in. Nej. Alltså en riktigt skön relation, den står ju pall för det första tiden också. Varför man behöver inte bara tok vara.
Men ska man kämpa emot sina egna känslor?
Ja, lite bara så här, men fan, jag reflekterar lite, tar det lugnt, jag går och tränar själv istället, vi kan ses. Det kommer
fast
ändå
man
bli
vill träffa honom så ska ja, man ändå hålla igen.
Ja, lite grann. Bara också för att värna om sig själv och vara lite försiktig. För att man kan bli väldigt så här uppe i allting. Och då kanske man inte alltid ser signaler, vilket sen att ändå gör att det tar slut såklart.
Tänk lite med skallen helt enkelt, det är det du försöker säga. Ja, inte bara liksom passionerat.
Tänk lite mer gammal så här, traditionell brevväxling. Man fick längta och trängta. Det fick gå ett halvår innan man liksom kunde se. Nej, men lite, lite sens. Liksom.
Ja, jag tycker det låter totalt vansinnigt. Alltså, tid är pengar, tid är knapp. Njut, det kanske vara resten av livet, det kanske vara 2 veckor. Om det varar 2 veckor, då hinner de se sammanlagt 6 gånger. Det är inte så jävla kul.
Alltså. Tvinga dig själv att ta det lite lugnt. Följ inte bara hjärtat, utan följ hjärnan också. Kör rakt in i kaklet.
Följ hjärtat, hela idén, hela grundidén med kärlek är att följa hjärtat.
Kärlek föddes inte. Man hamnar väldigt lätt i en väldigt lätt en destruktiv relation om man resonerar så. För det är vår föreställning om att det är äkta kärlek. Det är när saker är pank på, upp på pedestalen,
bara psykos.
Gränslös psykos, ligga konstant. Ingen reflektion.
Det låter som mina killar på Sankt Göran som jag träffade igår.
Menar du Sankt Görans sjukhus?
Ja. Okay.
Yeah.
Mina terapeuter, de säger exakt samma sak.
Jaha. Jag tror att det var grymt sexliv på Sankt Göran.
Jag tror att det var Ljud och Ven på Sankt Göran.
Det är på Södersjukhuset, Hasse, det borde du ha koll på.
Okej. Ta lite piano, tycker Denise. Kör så du ryker. Var inte så fyrkantig. Skit i schemarna, tycker Hasse. Tack så mycket. Hej Sandelemma-panelen, jag heter Johanna. Jag har en fantastisk frisör och jag vill verkligen inte byta. Hon kan mitt hår utan och innan och är superduktig. Problemet är att hon pratar mycket, hela tiden. Hon maler konstant. Sist så pratade hon om en möhippa och vem som var taskig mot vem av hennes vänner. Jag orkar inte. Hur ber jag henne vara tyst utan att förstöra vår relation helt, undrar Johanna. Ja, vad säger far och grot?
Ja, vet du vad, Johanna? Sluta gnäll. Ta 2 liksom citodonbrus innan du går dit eller någonting där. Så att du själv är lite...
Ska man gå till läkaren för det utskrivet först? Vad säger Denise Rydberg?
Det är så här, jag hade en frisör i 4 eller 5 år.
Just det.
Som hade exakt det här. Alltså vår kemi var fruktansvärt dålig. Hon var svinbra frisör, underbar på alla sätt. Men jag ville nästan spöa henne när hon öppnade munnen. Jag blev liksom provocerad av vad hon än sa. Det var såna korkade tjejer i klassen som jag bara ville kasta sudd i huvudet på.
Studsa mot spegeln.
Ja, men verkligen bara tyst bara. Men så kan man ju inte vara, såklart. Men då ska jag säga också, jag går till frisören varannan vecka. Ibland till och med varje vecka. Jag har jättegrått hår så jag måste ju så här färga utväxt konstant och hålla på och föna. Alltså massor sånt. Så jag ägnar ganska mycket tid där. Men idag har jag hittat en frisör som är alltså, perfekt match. Jag skulle kunna gifta mig med henne.
Eller prata jo, men, på ditt sätt att du gillar det.
Vi har en skön kemi, balans, allt är liksom clean. Hon är extremt professionell. I love it.
Okay.
Det går att byta och hitta rätt.
Hassar, vad har du för relation till din frisör?
Min frisör heter Sussi. Och det är den relation jag har.
Jag har alla frisörer.
Det kanske de gör.
Hasse går också 2 gånger i månaden. Det kan man inte tro. Men.
Den relation vi har är förmodligen den relation med en kvinna som jag har haft längst.
Mm.
Jag har varit min frisör alltid. Och det funkar, tror jag, av 2 skäl. 1. Hon pratar inte. 2. Hon bestämmer.
Mm.
Hon pratar inte, men hon bestämmer. Det tror jag är nyckeln i kanske nästan alla relationer.
Alltså, vi är rörande överens.
Hur länge är du?
2 gånger har jag bestämt. 2 gånger har jag sagt, nej men nu gör vi något annat. Så nu gör vi så här, och det har jag ju sett för jävligt.
Vad gör du de här slingorna på dig?
Men det är ju alltså så här, jag vet vad, jag kan ju säga så här. Det är också, man har ju en väldigt speciell relation till sin frisör. För jag är också beredd att hålla med Hasse. Jag som tillhör gruppen män som hatar kvinnor, eller på så här, men jag som inte lever med kvinnor, jag har ju också haft en relation i 16 år med samma frisör. Och vi är väldigt olika, vi lever fundamentalt olika liv. Hon är mer liksom jetset ute på Stureplan, på fester, det händer grejer. Jag tycker det är lite befriande att komma dit och bara, åh vad skönt att bara få lyssna lite på henne.
Innan jag träffade Sussi så hade jag en annan frisör. Och så skulle den frisören gå på mammaledighet. Och så sa hon, men du, Karin där borta, hon kan ta över dig. Hon är fantastisk, hon säger inte ett skit.
Men då, det handlar om att läsa. Nej, men ja. Den här frisören jag berättade om till exempel, mm. som jag hade, jag kunde få ett samtal som var liksom, av rätt privat karaktär och jag försökte svara att nej, och ville liksom inte fördela. Då har hon ändå stått och tjuvlyssnat och sen tar hon upp vad personen i andra änden har sagt.
Det är nästan brottsligt.
Eller hur? Jag kände samma sak.
Men gud, vet vad? Nu
känner jag att jag börjar nästan liksom vippa över. Nu börjar, för jag har exakt den relationen till taxichaufförer. 9 av 10 taxichaufförer känner ju så här, nu är det tyst. Mm. Men sen that one person... Mm.
Alltså,
jag kan ofta känna mig förhörd också takten att de bara, var bor du någonstans? Har du bott där länge? Hur länge har du, vad betalar du i hyra då?
Du vet, alltså, du filmar men, också, du vet.
Ja, men man är livrädd, vad är det här för något? Någon jävla intervention, du vet. Ja. Snart kör en piquébuss upp och stannar utanför.
Om vi ska knyta upp säkert lite grann, hon har ett verkligt stort dilemma här, Johanna. Det är för att hon vill be henne vara tyst, men ändå inte förstöra relationen helt.
Jag har lösningen.
Jag har också en lösning.
Ja,
Dennis.
Ta din
först. Dennis.
Sätt på dig hörlurar och säg, jag har en skitviktig grej jag måste lyssna på i jobbet. Det är en fil som har kommit. Ungefär som jag skulle ladda upp en fil.
Det är briljant.
Lurar på Hasse.
Jag har ingen lösning.
Nej, du har ingen lösning. Gör slut.
Ja, gör slut. Ni passar inte ihop.
Nej, men jag tänker jag är inne på Denise på 100%. Jag tänker att hon ska säga så här, vet du vad jag börjar med? Jag har börjat med något så jävla spännande som jag gör meditation i vardagen. Och det kallas för dibongo chongo yoga. Och det är att jag sitter helt tyst 2 timmar om dagen. Mm. Och jag tänkte ta det nu, du vet. Och då kommer hon fortsätta prata. Hon bara, förlåt.
Du är helt tyst. 2 timmar om dagen, far och gud.
Nej, men man säger det.
Jag blir helt chockad. Jag kan inte säga det framför mig.
Jag är tyst 2 timmar om dagen.
Det känns någonstans som att vi har hjälpt Johanna på vägen i alla fall.
Ja, för alla har ju faktiskt inte möjlighet att byta frisör. Man kanske bor på en mindre ort och då är det jäkligt körigt.
Ja, alla har inte hår heller. Så.
Det bästa också
är också
de få gånger man har bytt frisyr så får man ju för sig att man ska möta sin frisör på ICA och hon ska bara... Oh no,
det är otroligt.
Det är nästan värre.
Det har jag gjort. Det har hänt.
Det är helt annat nej. Mm. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det här är Dilemma och i detta nu tar Fager ut en selfie på sig själv. Ja, han svarar och tittar och skrattar.
För man brukar lite ta en selfie på sig själv.
Ja, precis. Det, ja, det har du rätt.
Vad heter det om man tar det med en annan bara? Är det direkt en groupie?
En groupie är det väl om man tar med. För det egentligen var det en groupie för det tog han sa han var i bakgrunden.
Jag måste bara säga jättefort och det kom in en pappa idag på mitt jobb och så frågade han så här, åh, min son älskar dig. Skulle vi kunna ta en självbild till honom, sa han. Och då var så himla
självbild.
Du tar en självbild. Jag bara, ja.
Jag har en dålig självbild i min telefon.
Ja. Jag tog en bra självbild i morse.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Josef. Jag har funderat på att operera om min näsa länge. En grej som ger mig dåligt samvete är att jag är en ex-tvilling. Hur förklarar man för sin tvilling att jag inte gillar vårt utseende? Undrar Josef. Vad säger han så?
Bästa dilemma hittills.
Ja.
Du har det bästa dilemma.
Man skymfar sitt syskon helt enkelt genom att operera.
Fan vad jag känner för Josef.
Vad säger du, Dennis?
Nej, men, ja, jag tycker att han ska gå sin egen väg. Det är det instinktiva liksom, inre känslan. Men, för jag tycker nog att det där är väldigt personligt. Det är liksom den,
inte om man är en enäggstvilling.
Nej.
Då är de två om det.
Är inte allting ett val man gör tillsammans? Att man säger sådär, hörru, ska vi göra någonting åt vår näsa, vad säger du? Och sen kommer man överens om det. Eller kan den ena liksom vara otrogen och gå och fixa lite grann och säga någon? Det blir ju en förolämpning mot den andra, för det är samma DNA-uppsättning.
Ja, fast andra sidan, liksom, jag menar, det låter ju först som han, ja, vi förstår honom. Men säg att de bara var syskon, att de men hade samma näsa. Skulle det då vara ett problem? Nej, då skulle den ena kunna operera om näsan. Han är inte nöjd med sin näsa, då kan han väl operera om den.
Författarna de hade samma näsa, de hade likadana
näsa. Ja, men likadana.
Författarna har märkt ordet. Jag är tvungen bara.
Ja, men nu tycker han att det är liksom en förolämpning mot hela deras utseende. Men brorsan kanske är nöjd med sin näsa. Han kanske tycker att, liksom, jag menar, utseende, snyggt och fult, är ju en smaksak.
Ja.
Jag tror att du överskattar din brors reaktion. Jag tror att man ska... liksom närma sig det här väldigt odramatiskt. Du, fan,
jag ska bara göra det helt enkelt.
På tisdag ska jag operera näsan förresten. Skulle vi spela band efteråt eller var det, du vet, sådär? Man bara, va? Ja, jag ska bara, det är en liten grej på akademikliniken. Bara knacka till lite.
Ja, fast det är inte något man gör varje dag. Jag bara opererar näsan.
Nej, men det är så han ska bemöta. Han ska inte göra något så här.
Jag kan bara dyka upp med en ny näsa.
Nej, men det kommer vara svårt med enäggstvillingar. De känner väl varandra smärta typ.
Men jag förstår att han tycker att det är väldigt fint av honom. Han är ju en fin bror.
Ja, det är han. Är det omtänksam?
Ja, och jag tycker bara att han tar snacket med brorsan.
Men gör det inte så dramatiskt helt enkelt.
Nej.
Vill du operera näsan så gör det.
Mm. Ja, absolut.
Fast jag tycker inte man har upplysningsskyldighet i de där ärendena heller.
Alltså, nej, det har man inte. Det kommer.
Nej,
det kommer. Eftersom han nu är lite orolig så kanske han ändå liksom ska nämna för sig. Men det kan ju också vara så här, om vi nu ska vidga bilden så här, det kanske är den här bror Josef då. Han kanske är den osäkra brorsan.
Jag skulle precis komma
och,
till det.
Och Frank, kanske han heter. Frank är den säkra brorsan som liksom är helt nöjd med sitt utseende, tycker utseendet går i precis som han har tänkt sig och de stämmer överens med hans personlighet, medan Josef är lite osäker. Och många gånger så handlar ju skönhetsoperationer om att man tror att saker ska förändras, bara näsan försvinner. Så kommer livet att bli annorlunda. Mm. Ibland blir det så, men väldigt ofta inte, för det var inte näsan som var problemet. Och då kanske Frank kan prata med Josef om Josefs näsa.
Sen ska vi säga så här.
Nu låter så du min lågstadielärare.
Vi vet ju faktiskt inte heller hur deras näsa ser ut. Det kan ju vara också en näsa som är helt gigantic. Det är en TV3-dokumentär bara hela näsan.
Gör det inte här värld av alla
ämnen. I tre delar.
I tre delar.
Nej, men jag tycker att det, men man måste alltid få göra de valen själv. Och sen kan du rekommendera att brorsan kan göra en annan operation. Du kan ju ta öronen så har vi jämnat ut det. Liksom.
Eller kan du fråga näsoperatören om man kan få två förändringar.
Just det, det är bara mängd rabatt. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Lisa. Jag fick precis reda på att en väldigt nära vän till mig har blivit diagnostiserad med obotlig cancer. Även om de förhoppningsvis kan köpa tid så är utgången oundviklig. Jag är väldigt handlingsförlamad och vet inte hur jag ska agera när jag umgås med henne nu för tiden. Jag vill inte påminna henne om ödet genom att gråta och kramas. Samtidigt vill jag inte vara helt känslokall och likgiltig genom att låtsas att allt är bra. Vilket gör att jag håller mig borta för att jag är rädd för att såra henne. Vad ska jag göra, undrar Lisa. Vad säger han så?
Alltså jag tror att det här är väldigt vanligt och jag tycker mig ha hört av människor som har drabbats av olika kriser och sen kommit ur att ett stort problem för dem är att folk drar sig undan. Mm. Folk hör inte av sig. Och jag tror att om man har fått ett sånt här besked och utgången är oundviklig, då rasar ju alla sociala strukturer och allt det här som liksom styr förhållanden. Då är det ju naket och klart. Så då tycker jag att hon ringer till sin kompis och säger, du, jag vet inte hur jag ska göra.
Mm.
Hur fan ska jag kan inte hantera det här. Vad säger du? Och ta det samtalet rakt av. Jag tror att det kommer att tas emot skitbra.
Det där svänger ju också från tillfället. Vissa dagar vill hon säkert att man ska vara som att allting precis som vanligt. Och andra dagar, så här, shit, nu behöver jag prata. Jag tror att det också räcker med att säga så här, vet du vad? Jag är här till 100% för dig.
Mm.
Så när du behöver prata så pratar vi. När du vill gå ut och festa så går vi ut och festar. Och när du vill göra det här så gör vi det här.
Fast jag tror ändå att man ska inte lägga initiativet på den som är sjuk. Utan jag tror att hon ska höra av sig och säga, fan, ska vi göra något? Vad vill du? Blablabla. Mm. För att man säger, jag är här om, jag finns här för dig när du vill ha mig.
Det, nej, också det låter också lite som att vara oansvarig.
Det är väldigt ängsligt också.
Ja, det är lite ängsligt. Men jag tror också
för att, de är ju inte sin cancer helt.
Men i och med att hon har berättat det här, hon har ju sagt det här, att hon har fått den här sjukdomen och att hon inte kommer att klara sig. Mm. Då hon kunde ju också välja att låtsas som ingenting och som livet bara gick på. Men nu har hon ju valt att berätta det. Och det gör hon väl antagligen för att hon vill ha med sig väninnan i det här.
Mm. Vad säger Denise Rudberg?
Ja, men jag har befunnit mig i den här situationen ett par gånger. Ja, men jag har kastat ur med inbjudningar. Ja, men vi går på museum, vi går på bio, så får man se vad de nappar.
Ja.
Mm. För man tar ju inte illa upp om de inte kan. Det skiter man ju fullständigt i. Men bara känna att de alltid är inkluderade och själva kan välja bort. För det är ett sånt läge man behöver kunna ta det. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Så att jag säger bara, fortsätt köra på. Och det är klart att ibland gråter hon också, ibland gråter hon inte. Men
jag tror
liksom
också att det finns en viktig poäng att blotta osäkerheten lite grann.
Ja,
att
man så här, nej, men helt med.
Det skulle vara jobbigt för kompisen om man kände att plötsligt börjar överkompensera. Nu är det utgångar och middagar och spakvällar och liksom, förstår ni vad jag menar?
Osäkerheten är en naturlig reaktion. Såklart. Men var kommer det här ifrån då? Att vi distanserar oss när vi upplever något sånt här?
Man vill
vi
inte blir trampa på någon. Man vill inte kliva in. Man vill liksom inte stampa in.
Man är rädd att såra dem.
Jag tror att i grunden handlar om den egna dödsrädslan.
Exakt. Jag tänkte precis säga att problemet ligger väl snarare hos en själv.
Ja, inte. För här har man en person då som man identifierar sig med och som man tycker är i samma skede i livet. Och så ska den dö.
Mm.
Det är klart man blir livrädd, för är det någonting vi gör ständigt så är det ju att hålla döden ifrån oss.
Mm.
Vi vill inte se den, inte höra talas om den, och det drabbar bara alla andra, det vet vi ju.
Mm, det är sant.
Själva är vi odödliga.
Vi hade vänner som vars barn drabbades av cancer och sen gick bort. Och det var intressant just för att alla barn, det här barnets vänner, de hanterade den här situationen så väldigt mycket bättre än alla vi andra vuxna.
Ja, men
de var ju fantastiska för dem.
Naturliga,
ja, men, men de var också rätt naturliga. Så.
Men de har inte heller dödsrädslan.
Det tror jag också. Ja. Och de har inte konsekvensanalysen i det, vilket är ju liksom... Men det finns inga bra sätt, bara mycket kärlek.
Okej. Lisa, vad du än gör så håll dig inte borta. Var inte rädd för att såra henne, var snarare rädd för att inte ta kontakt med henne.
Och var inte rädd för att visa din egen sårbarhet.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Jakob. Min flickvän vill att jag byter namn på min hund eftersom min hund heter samma sak som hennes mamma. Det är möjligt att träna om en hunds namn, men jag tycker det känns fel. Jag kan ju inte byta namn på min hund, eller? Kan jag det? Undrar Jakob. Vad säger Denise Rudberg?
Nej, jag har ju haft hund hela mitt liv. Nu har de ju hetat liksom, inte människonamn, men jag tänkte att köper jag en ny hund så ska den heta Kerstin. Och det skulle ju kunna hamna i den där kategorin faktiskt.
Ja, det får man väl säga att det gör.
Men det är ju inte hela världen. Jag tycker att det är lite sjåpigt ändå. Det är liksom, det är ändå, man måste respektera. Hunden lär sig ju faktiskt sitt namn också.
Om man haft, nej, men är inte det är väl en myt? Att hundarna lär sig sitt namn. Now you sound like a crazy cat lady som bara...
Nej, det gör de.
Det är inte jag som tycker det, det är katten.
Nej, men de lär sig sina namn. Alltså, ja, de lär sig känna igen ljuden. Det är ingen diskussion.
Ja,
okej.
Okay. Ja.
De förstår allt vad jag säger.
Vindflyel kallas det där. My god.
Ja, ja, ja. Ah. Jag tycker att han gör så här. Att han säger till henne, absolut, jag byter namn på min hund och vi går halva vägen var, du byter namn på din mamma.
Jag kan inte mamma använda mellannamnet.
Det är inte som att mamma har patent på det där namnet. Det är inte som att så här, du bara ska säga, bara, nu är det så här att din kusin heter ju samma sak som min pappa också. Vi får titta på hur vi ska lösa det. Alltså det är att en hund är en familjemedlem. Och jag menar, hunden heter ju inte Eva-Lena. Den
nej,
heter
men det blev väl
något...
problem ibland i tonfall. Och så här, hur mår Maja idag?
Ja, men du kan säga att min pappa... Mamma. Min pappa, vi har en hund som är en hanhund som heter Dexter. Och han säger ändå alltid fel när han är arg på hunden. Då säger min systers namn till hunden bara, Sandra! Som att han har liksom så här suppressed, han måste ta ut det här med Sandra. Det kan ju vara perfekt att få ta ut det med svärmor.
Ja, det låter...
Gunilla! Jag var
exakt,
till hunden.
Jag känner också det.
Ja, det är perfekt egentligen.
Som ja, jag tycker att det är löjligt av hans partner. Alltså så här, då får hon byta namn på mamman. Då får hon gå halva vägen var. Hon kan lika gärna byta namn på mamman och ska på det viset.
Är ni överens här? Eller är det för oss
att köra en?
Nej,
ni satt och hummar det här.
Jag är ju lite hundmänniska, jag också. Jag har också haft hund nästan alltid. Och jag har ju alltid ogillat den här trenden att ge hundar människonamn. Mm. Vad är det för fel på hundnamn?
Ta ett hundnamn då, Karo, Fido.
Ja, Karo, Fido, Sluggo.
Men vad är dina hundar hetat? Bamse?
Nej, den senaste, ja, den senaste hette ju Edith då.
Busten!
Men det var min fru.
Det är,
så,
alltså,
till mitt försvar vill jag säga att min fru köpte den i smyg. Och bara presenterade hund med namn och allt. Och då kan jag säga att namnet var kanske inte det jag reagerade mest på.
Nu tycker jag vi tar ansvar.
Ja, men hur som helst. Men nu har han gjort det, då tycker jag han byter namn på hunden.
Det kan ju också
du
vara.
Du tycker att han ska byta namn på hunden?
Ja, det tycker jag.
För flickvännens mamma.
Ja, vi vet ju inte vad mamman heter. Tänk om mamman heter också, också Fido. Eller Lussan.
Dolly.
Ja, Dolly, Maja. Det är ju hundnamn och allt det där.
Nej, men alltså min dotter heter ju Lopsan.
Mm-hmm.
Är hon döpt till Lopsan?
Då får ju du skylla dig själv om någon hund.
Det är ju
någon
kattnamn.
Ja, men, vänta, Denise Rudberg.
Jag hatar katter. Alltså,
ja, det är Lopsan är ju katt.
Du tar ju väldigt lugnt när man säger om katter. Alltså,
nej, men jag är, så här,
t-shirt. Är din dotter döpt till Lopsan? Det är det man vet.
Nej, det är hon faktiskt inte. Men hon vill, vi ska faktiskt skriva in det i skattemyndighetens papper. För
vad
det
heter hon egentligen?
Lovisa.
Lovisa, så blir det Lopsan. Ja, ja. Självklart.
Nej, jag tycker det här är ju löjligt. Hon ska absolut inte...
Upprör där borta nu.
Nej, jag bara drog slutsats. Jag tyckte att det var
inte självklart. Jag hade en gammal kollega som heter Britt-Marie men kallas för Kiki. Det var också helt konstigt.
Ja, du hör.
Men hon ska absolut inte byta namn på hunden. Då får hon byta namn på mamman också i så fall.
Mm.
Jag heter Anders, kallas för Oskar när jag var liten. Det är
men vi vet ju inte om mamman heter tunnan. Det är så.
Men det är ju lite lättare att byta namn på en hund än på en morsa.
Vet du lätt att byta namn? Trust me, I'm a professional.
Hasaro säger, byt namn på hunden.
Byt namn på mamman.
Byt namn på mamman, Denise.
Skaffa inte katt.
Tack så mycket. Här är ett brev ifrån Cecilia. Hejsan dilemmapanelen. Jag älskar min kille, men fantiserar ofta om andra män. Min kille är inte så romantisk eller verbal. Jag har pratat om detta flera gånger och då ger han mig komplimanger ett kort tag, men sen blir det som vanligt igen. När jag får komplimanger av andra killar kan jag inte sluta fantisera om att vara med dem istället, mest för att pigga upp mig själv. Är min kille lat eller är jag för krävande, undrar Cecilia. Vad säger Faro Groth?
När man tycker att ens partner har en brist, då tänker man alltid att gräset är grönare på andra sidan. Mm. Och då kan man gå över dit.
Vi utgår från att det inte är det. Tänk om det är det. Nej, men gräset är grönare på andra sidan.
Hela idén med fantasi.
Herregud, jag är 47, I should know.
Hela idén med fantasi, det är att få leva i den fiktiva världen när man vill. Så här, kunna välja till den fiktiva världen som en fantasi erbjuder.
Mm.
Är ju för att stå ut med den hemska verkligheten. Eller liksom att,
men alltså, är det inte rimligt att det man är med kan ge lite komplimanger då? Eller att man måste fantisera.
Han gör ju det. Han gör ju det.
Ja, men han gör det ett kort tag, lite pliktskyldigt. Det är väl så hon upplever det.
Jag tycker faktiskt komplimanger och bekräftelse i liksom, sunda proportioner är lite av en uppfostran. Och det kanske han måste lära sig. För jag har faktiskt, det säger jag ju till mina barn också. Man måste säga så att det var en snygg tröja eller det var snyggt. Alltså det är faktiskt en ren och skär uppfostringsgrej. Däremot så måste jag säga att det finns en hel del människor som kräver bekräftelse. Och det är ju jävligt oskönt också.
Men,
så det är en, så det är, svårt att veta, det är en balansgång. Som har hönan liksom. Ett väldigt enkelt tips.
Mm.
Jag kan ju ibland förespråka att schemalägga sex för att det ska bli av.
Mm.
Hellre det än att det inte blir av. Lite samma sak här. Han får fan sätta in en pling i telefonen. Nu ska jag, så att han lär sig, för då är det som ett så här intingat beteende till slut. För till slut så kommer det komma naturligt.
Fnös ja. Du där, Hasse? Eller vad? Du höll med det?
Det är min pollen.
Mm. Du håller med om det, Hasse? Tycker du bara är det?
Ja, jag tycker, jag vet inte.
Jag vet inte om det är så kul för henne. Alltså, då måste han göra det tyst. Det är ingen kul om hon sitter och kollar på filmen och bara...
Och så kollar det.
Men Gud, ni fattar principen. Att han måste faktiskt öva upp det här. Och jag tror övertygad, det går att öva upp. Jag är helt säker.
Men så här tror jag. Min favoritparallell är ju porren till exempel. Porrs uppgift är ju att skapa en fantasi. Det finns inte en enda porrfilm som skildrar ett par som har levt ihop i massa år. Och han kommer hem från jobbet. Och de sitter i mjukisbyxor och kollar på Let's Dance. Men sen emellan Let's Dance och omröstningen. Ja, då blir det lite ompa ompa. Alltså porrens uppgift är att skapa en tillfällig sexuella förbindelse och fantasier. Ha de här fantasierna med killarna på jobbet och som ger dig komplimanger, för du får andra saker av honom.
Mm.
Ja, men jag ska jämföra,
you cannot have it all.
Nej, men du kan ju också jämföra med att sitta och fantisera om en resa. När du till och med är på en egen, alltså du är på en semester så håller du på att planera nästa.
Ja.
Alltså, det är inte så jävla farligt.
Då är det något annat man vill egentligen.
Boka biljetter till
planeringslist.
Schemalägg komplimangerna, tycker Denise. Fortsätter fantisera, det är nyttigt för människan att göra det, tycker Faro Groth. Hazar är inte så jätteengagerad där.
Nej. Det är en riktig analys
faktiskt.
Han somnade faktiskt. Jag vet inte ett ämne som
Hasse brann för. Jag var tvungen att säga sanningen.
Alltså. Kan ni vänta, Hasse? Han har somnat.
Jag bjuder för det. Ja, okay. Men det är i alla fall ärligt.
Han är en ärlig kille. Alltså.
Men Hasse, du är väldigt snygg idag.
Och nu ringde till i min mobil. Du är med, Dennis.
Hejsan dilemmapanelen, jag heter Elinor. Jag har nyligen börjat dejta en kille som jag verkligen tycker om. Jag har en del bagage och vet inte när jag ska berätta för honom om detta. Jag har posttraumatisk stresssyndrom och depression efter olika trauman. Jag går i terapi för det och det märks sällan i vardagen. Jag har inte ens berättat för min familj om diagnoserna. Jag vill vara ärlig mot killen, men inte för tidigt. När berättar man för någon att man äter antidepressiva medel, undrar Elinor. Vad säger Denise Rudberg?
Jag skulle vänta ganska länge. Alltså, uppåt, de måste vara ihop ett år eller någonting innan. Och det handlar inte om hur han ska reagera, utan det handlar om att hon ska bli trygg. Nu kanske jag är en person som döljer väldigt mycket.
Lägg locket på.
Ja, lägg locket på. Stoppa huvudet i sanden.
Men det kan vara inte alltid man kan styra över det själv i småna, för att det är ju också så att han kanske märker att någonting är vajsing här.
Ja, men då,
på
kan, man, då kan man säga det. Ja. Ja, det är lite så här, men vi kan ta det sen. Jag har ingen lust att prata om det just nu. Men det är inga konstigheter liksom. Det är som det är.
Mm.
Nej, jag tycker man ska hålla på integriteten så länge tills man verkligen är säker på relationen, för de är ju så pass nya. Och ett år, då känner man någon rätt väl, och om det då känns okej, ja, det är bra.
Tack så mycket.
Give and take liksom.
Hasao, vad säger du?
Jag tycker tvärtom. Jag tycker nämligen att
man
har vaknat nu faktiskt.
För att det är liksom, det här är ju en del av hennes person. Det här är ju saker som liksom hon som påverkar hur hon är i alla fall, och kanske i viss mån vem hon är. Det har han rätt att få reda på. Därför att det här kommer att sätta press på honom och ställa krav på honom om när hon drabbas av en depression. Om han då förstår varför hon agerar som hon gör nu, så har han bättre möjligheter att hantera det. Han måste också få möjligheten att välja bort det här.
Mm. Hur tidigt tycker du då? Eller hur långt in?
Ja, 27 dagar tror jag.
27 dagar är cirkus.
Fast jag får säga så här, jag tycker inte man är sin diagnos. Liksom.
Nej, jag säger inte att man är diagnos, men om man har en psykologisk diagnos så är ju den en del av en.
Ja, man tycker att hon ska skydda sin integritet ganska långt innan hon måste känna sig jäkligt trygg med den här snubben.
Ni skiljer åt där helt enkelt. Vad säger
jag? Jag är faktiskt benägen att hålla med Denise i det här avseendet. Va? Ja, jag vet, Hasse, förlåt.
Jag
hade med en överenskommelse, jag bröt den.
Ja, för att jag inte var med riktigt förra dilemmat.
Ja, exakt.
Så sviker du mig nu. En miss och du drar liksom.
Vet du hur du, Hasse? Fortsätt få.
Det är den bistra sanningen, Månsbögar. Är man inte på sin vakt, så sticker vi. Nej, men jag tycker så här. Jag tycker att redan i tonaliteten på hennes mejl så hör man att hon själv har en ganska sund inställning till det, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. För jag tror att det är vanligt när man lever med psykisk ohälsa att man också blir sin diagnos, att man blir som uppfylld av den så mycket. Så att man tycker att jag måste informera alla om det här. De måste veta att jag har inte... Alltså, nu gör jag en enormt banal liknelse. Men för att förklara det så här. Folk som är luftburet nötallergiska och måste informera alla de träffar så här: hej, jag bara sätter att jag är luftburet nötallergiska, så att du vet om det bara, du vet. De blir så uppe i sin luftburna nötallergi så att liksom den begränsar hela deras liv. Jag tror inte man ska så här om ett år bara, now I'm gonna drop a bomb, du vet. I am cackadoodle-doo. Alltså det är inte så att hon sakta men säkert, för ju längre man är ihop desto mer kommer man ju dela livet och berätta det pö om pö. Liksom, har du någon erfarenhet av depression? Jag har själv varit liksom deprimerad. Jag tror inte man ska...
Tror ni hon kan dölja det då? Inför honom? Om han är lite ganska observant?
Det verkar som att hon kan det. Och kan hon inte det?
Mm.
Att det blir situationen liksom. Då får hon berätta. Ja, men jag tror att hon ska berätta av det. Det här är en del av vem jag är. Jag blir deprimerad ibland. Nu blir jag det nu.
För om ens partner uppträder väldigt irrationellt och konstigt och överreagerar på konstiga grejer. Jag vill inte prata om det. Då blir det ju jättekonstigt.
Ja, där skiljer jag och Denise oss från varandra. Förlåt, men jag tror inte att hon ska säga jag vill ta det sen. För det blir plötsligt blir pratandet jätteirrationellt. För honom så dyker det här upp som en blixt från en klar himmel. Han förstår ingenting. Och så säger hon, jag vill inte prata om det här nu. Då tänker han bara, oh... my god.
Mm. Nej, men och det förstår jag. Men om det är en sån akut situation, då fattar du klart man måste ju. Men man behöver inte avslöja allt direkt. Nej. På en, alltså man kan ju ta det liksom försiktigt. Men om hon inte ens har berättat för sin familj, varför ska hon då liksom...
Berätta det för honom, ja.
Nej, men det blir liksom fel.
Ja, men hon tror väl att det här på något sätt vid något tillfälle någon gång kommer att...
bli avgörande.
Ja, göra någonting.
Mm.
Alltså, det kommer, han kommer att märka, hon kommer att agera på ett sätt som han tycker är märkligt.
Men hon
så
har ju...
om hon håller helt i schack, då är det ju inget problem.
Nej,
men hon känner väl en oro för detta. Mm. Och då tycker jag att hon... att det är bättre att han då, när det händer, vet varför det händer.
För en reaktion, förlåt, som jag bara kom på nu, som skulle kunna bli, det är att han tycker så här, men varför har du inte sagt det här tidigare?
Ja, precis. Och då är det en förtroendefråga.
Mm.
Ja, att det skulle äventyra då att så här...
Men du sa lite pö om pö.
Ja,
vänta lite grann med det tills du känner att
du... Gör som jag gör, berätta inte allt.
Berätta inte allt, men ta det pö om pö. Lägg allt på bordet på en gång.
Ja, fast man behöver inte göra en stor grej av det. Nej. Men man ändå liksom... man... ut med det.
Det här är en del av mig. Så här ser mitt liv ut.
Ja, precis.
Vänta länge tills du är säker på relationen.
Ja, förskjut smärtan och respekt ska förtjänas.
Ta två Atarax.
Minst.
Här är ett brev från Theo. Hejsan, Dilemma-panelen. Nu när det börjar bli vår och vi är mer utomhus om kvällarna så dyker en sak upp hos min flickvän som jag stör mig på. Så fort...
Det kändes för det är då som blir pollen. En varulv nu när du är ute på nätterna. Och då är det den här tiden på året att hon börjar växa klor. Och...
Hon blir så hårig.
Det är inte så långt ifrån. Så fort hon fått i sig ett glas vin ska hon alltid kissa utomhus. Även om det finns toaletter där vi är. Jag kan köpa att man gjorde det när man var 15, men det känns lite sunkigt nu när hon är 25. Kan jag säga att jag tycker det är trashigt? Undrar Theo.
Ja, det är klart att han kan säga att det är trash. Alltså man undrar i vilken utsträckning det är. Sitter de hemma och liksom har en vinmiddag? Hon bara, jag måste bara ut och pissa. Bara, men vi har ju toalett här. Ja, men jag måste! Den här tiden på året!
Det blir nästan tvångsmässigt.
Ja. Mm. Ja, men snälla älskling. Vi har liksom...
Han ska vara rak och säga, det där trashigt, det där gör, det, så där gör vi inte här.
Behöver... Nej, vet du vad? Bra att du sa sådär, för det är precis så han inte ska säga. Uppfordrande, så det är det värsta. Så där ska man inte göra. Man gör inte så. Nej. Så ska man inte säga, utan säga såhär, vet du vad? Jag har svårt att anpassa mig efter ditt kisseri liksom. För mig, alltså han ska utgå från sig själv så här, är det här ett behov hos dig?
Det är som att gå ut med hunden.
Kan vi kissa lite då?
Jag måste gå ut med Emily en stund för att hon...
Vad säger han så? Visst är det skönt att kissa utomhus?
Ja, jätteskönt. Ja. Låt tjejen kissa. Ja. Vad är problemet? För henne blir en frihetsgrej. Och jag kan förstå det. Alltså förut när jag hade sommarställe med vattentoalett, så älskade jag när man kunde gå ut och pissa på
nära till naturen.
Ja, och liksom det är en frihetskänsla.
Nej, jag ändrar mig. Jag håller med Hasse helt och hållet.
Och liksom, okej, okay, man gör inte så, men vad fan, det är mycket
känslan
man inte gör.
Känslan av dagg, våt gräs mot stjärten.
Ja, och bara liksom kall luft på liksom. Ja.
Jag tycker
jag måste säga att Hasse Aro, du är en man med väldigt många bottnar.
Vad säger du om det här då?
Jag tycker det är asäckligt. Alltså det är bara så här.
Det är äckligt att pissa utomhus.
Eller att, nej, men tycker du det eller tycker du att det är äckligt när andra gör det?
Framförallt när andra gör det.
Men hur ofta stöter du på kissande tjejer? Alltså är det som att oj, där satt en och där satt en till och...
Nej, men det är ju, ja, men faktiskt
det gör man ju nästan
på...
aldrig nu för tiden, tycker
nej,
jag.
Men jag, så här, ett exempel, jag sprang ju maraton för 2 år sedan. Ah. Det gick ju väldigt långsamt så att jag hann ju se väldigt mycket av maraton, det ska ju sägas. Och då sattes ju folk överallt. Och det här, men det är ju inte okej. Vi kan ju inte bete oss som djur när vi är i en storstad. Alltså det är alltid liksom beror på var man befinner sig någonstans.
Men det är inte en storstad.
Om hon bor i Midsommarkransen, den här tjejen, så är det ju rörigt.
Men är det så farligt om man sätter sig bakom ett proppskåp och
nej,
kissar?
Men jag kan hålla med om, det, om man går på stan en lördagkväll, en sommarkväll, så står det och sitter folk och pissar överallt. Det är klart det är inte trevligt.
Nej, men det är
det är inte trevligt. Nej. Men känslan att gå ut.
Det är mycket som inte är trevligt en lördagkväll. Ja, alltså.
Känns det att gå ut och kissa bara för att det är mysigt och för att man kan. Den tycker jag är värd att bevara.
Men jag tycker också att det är lätt för mig och Hasse. Liksom. Alltså jag tänker så här, det är någonting också där med könsroll att killar pissar överallt hela tiden.
Ja, men det kommer den här tiden pappersfrågan också. Vi behöver inte gå in på detaljer, men liksom, den har ju ändå en funktion där.
Ja, men nej, men det är ju liksom egentligen samma sak. Vi borde, det är bara att killar inte lika, vi slarvar med. Det tror jag.
Ja, men det finns ju, men har man då med sig en liten påse? Alltså, det kommer många frågor som jag inte tycker är...
En liten påse? Vadå, du menar du skulle komma med den? Eller...
Jag tycker det finns en grundregel.
Nej, det är att man ska inte stoppar pappret i.
Jaha. Ja, men... Så är det en skiffel som man bara, du får mocka efter dig själv.
Men visst finns det lite grundregel. Det får ju ändå vara, det måste vara i jorden. Eller det får inte vara på asfalt. Nej, där det rinner ner på planen.
I en buske.
Så länge det är en buske eller någonting så tycker jag det är naturen. Ganska okej. Okay. I natur.
Det är ju det som är grejen. Det är en slags naturupplevelse kan man säga.
Men om man inte har liksom inkontinensproblem, men så då, vad ska man göra? Liksom? Då
men jag
är
kan
inte...
säga så här, jättekort bara som avslutning. En intressant iakttagelse är det så här, så länge det rör sig om att kissa så är det mer eller mindre okej. Okay. Folk tycker inte det är konstigt. Men rör det som något annat. Jag har ju fruktansvärt IBS. Och jag åkte taxi i Paris till flygplatsen. Stannade i en sån här taxikö i liksom 6-filig motorväg. Och jag kände så här, nu kommer det. Jag kan inte. Och den, hur folk bemötte mig då när jag satt mig på gatan och bajsade. Alltså det var, folk blev ju livrädda. De var ju som att det här är så primalt. De var så, alltså det var som att folk bara...
Var du överraskad av den reaktionen?
Eller satt du där? Vad ska jag göra?
Ja, vet du vad?
Det är helt naturligt.
Excuse me.
Du ska vara glad att du inte blir släpad in i en cell.
Men vet du vad? Det var ju kris. Det var inte en upplevelse av att jag kände att jag ville njuta av naturen.
Nej, men det vet väl inte de?
Nej.
De tror ju det att du är någon slags en fetisch att du har första gången i Paris jag måste bajsa på en trottoar som alla hundarna gör.
Jag hoppas att kan... inte trodde.
Nej, men det kan ju inte, det vet vi inte.
Det var fruktansvärt.
Eller sitter du där, satt du där och skrek je suis malade, je suis malade.
Ja, men typ, det var ju det liksom.
Vad betyder du det?
Jag är sjuk. Jag är sjuk. Men så här leder jag.
Och då sa fransmännen, alla ett.
Jag har gonorré liksom.
Je suis malade, gonorré.
Le gonorré. Det låter inte säkert på franska.
Kom och titta, Pell.
Man kan säga att du ballar ur.
Ja, det känns det.
Okej, okay. Men då tror jag vi alla kan enas om att jämfört med Farons historia nu så tycker vi det är okej att hon går ut och kissar på Tom.
Ja,
gör inte så stor affär av det. Men låt henne, det är okej att säga det trashigt.
Ja.
Tack.
Det är det värsta jag varit med om i mitt liv. Det fanns ingenting där då som var roligt.
Jag tror inte vi var ensam om att tycka att den situationen var hemsk. Jag tror att det var ganska många runt omkring.
Som att alla andra var sjuka
i huvudet. Ja, det var något. Alltså, jag tittade på fransmännen i ögonen och ville så här, lite förståelse. Tror ni att jag valde så här, jag kan gå in på toa där eller jag sätter mig här. Det var ju
Men det blir ju, jag förstår. Om man tänker två varv så förstår man. Han gör ju inte det här. Men det gör man ju inte, utan det blir någon ryggmärgsreaktion bara.
Ja, men nej, men det, också, det var liksom att de var rädda. Ja, men det var så här.
Men varför sket du inte på dig byxorna då? Varför gick
jag sitter i en taxi med två kollegor från Mellanöstern som ser ut som drottning Rania och drottning Nor av Jordanien där i taxin. Och jag känner så här, jag har två val, jag kan sitta och bara excuse me, I just shit myself, so we have to go.
Jag går ut och drar ner brand och skitar på trottoaren.
Hårfint.
Ja, det är hårfint, men jag slets mellan den där.
Du måste ha slagits mellan dem. Kamp.
Bokstavet talat in the corner of eat shit and fuck you.
Alltså du vet, komma tillbaka till bilen också när den där vänt och se dem som bara are you okay? Och jag bara yes, now I am okay.
Men hur, alltså det är en sak liksom att får jag skita på trottoaren, men torkar du på trottoaren också?
Jag tog lite vägdamm.
Den sekvensen är nu värre,
jag tror jag. Vi ska inte måla upp det för mycket.
Okay, nu kör vi.
Det var hemskt.
Okay. Hörrni, tack så mycket Denise Rudberg. Tack så mycket Hasse Aro.
Tack.
Tack så mycket som sagt, far och grot.
Varsågod.
För att ni alla sprider så mycket glädje. Och den här morgonen
har varit fantastisk. Och så mycket klarhet framförallt tycker vi sprider.
Verkligen.
Jag är inte helt med på den linjen bara.
Nästa helg i panelen kommer Josefin Crawford, Peter Magnusson och Regina Lund. Vi hörs nästa helg. Vi säger unisont.
Hej då!